Daniels bok som Lisa läste förut från är ju en av de böckerna i Bibeln som jag tror rätt många känner till. Inte minst på grund av den berättelsen om när Daniel hamnar i en grop där det finns lejon. Det är en spännande berättelse som kanske några har hört i söndagsskolan. Men även, tror jag, utanför kyrkan lite olika sammanhang. Och den här boken handlar till stora delar om profeten Daniel och tre av hans vänner. Och alla de här har, precis som temat för idag säger, rätt många tillfällen när människor är emot dem. Det flyter liksom inte riktigt i interagerandet med andra. Hela tiden så dyker det upp olika saker som gör att en del människor inte talar väl om dem eller vänder sig emot dem. Och för att göra en snabb sammanfattning av den här boken så är vi i händelsen när Babylonien som låg i dagens södra Irak hade belägrat Jerusalem. Alltså Jerusalem var i babyloniernas våld. Bestämde liksom inte längre själva i sin egen stad, i sitt eget land. Och kungen i Babylonien, han hette Nebukadnessar och det var en rätt oberäknelig figur. Han bestämmer sig för att välja ut några som ska arbeta i hans hov, tränas för att bli duktiga tjänstemän. Och bland annat så väljs då profeten Daniel ut, men även Daniels kompisar Shadrach, Mesach och Abednego. Och trots lite problem i början så drar de snart igång tjänsten för kung Nebukadnessar. Och kungen, han får en natt en konstig dröm som gör att han blir orolig, han kan inte sova. Och han vill så gärna ha reda på vad den här drömmen betyder. Han rådfrågar massa av olika personer som kallas för visa och kloka för att de ska tyda drömmen för honom. Men de lyckas inte. Och i sin frustration och i sin oro så blir Nebukadnessar så arg på de här personerna så han beslutar att de ska dödas. Och när Daniel får höra detta så skickar han bud till kungen om att han kanske med Guds hjälp kan tyda drömmen. Och så vädjar han om att de här personerna som dömdes till döden ska få behålla livet. Och Daniel får chansen och han lyckas tyda drömmen och alla får leva. Och på grund av detta så får då Shadrach, Mesach och Abednego tjänsten som förvaltare av en provins, nämligen provinsen Babylon. Medan Daniel, han fick arbeta kvar vid hovet hos Nebukadnessar. Och den här drömmen som Nebukadnessar hade, den handlade om olika riken som skulle komma och gå i framtiden och om en stor staty av guld, precis det Lisa läste om förut. Och det är nog rimligt att tro att statyn som kungen såg i drömmen, den representerar de här olika rikerna och olika tider i rikerna. Men Nebukadnessar, han tar det här bokstavligt och så låter han bygga den här statyn som han såg. En staty som är 30 meter hög, 3 meter bred i guld. Ni förstår, det var liksom en enorm pjäs som byggs, naturligtvis väldigt värdefull. Och Nebukadnessar, han bestämmer att alla människor måste vända sig mot den statyn vid några tillfällen om dagen och tillbe den. Och gör man inte det så ska man kastas i den brinnande ugnen som man har låtit bygga. Och ganska snabbt så går ryktena om att Shadrach, Mesach och Abednego, där de finns i Babylon, de väljer att inte tillbe den här statyn. De tycker liksom inte det är finns någon rimlighet att lägga sig på knä och tillbe en stor guldstaty. Alltså de tror ju på himmelens gud, de tillber bara honom. Och när kung Nebukadnessar får höra detta så hämtas Shadrach, Mesach och Abednego hem från Babylon. Och så döms de till att kastas i den brinnande ugnen. Alltså de skulle brännas ihjäl. Och kung Nebukadnessar, han verkar vara extra arg över de här tre personernas agerande. Så han ber sina tjänare om att göra ugnen 7 gånger varmare än vad den annars var. Och det berättas till och med, som Lisa läste förut, att när de förs fram till ugnen så dör personerna som står runt ugnen för att det är så varmt. Men Shadrach, Mesach och Abednego, de ramlar ner i ugnen. De är bundna till händer och fötter. De har kläder och mantlar och rubbet på sig. Men ganska direkt, när alla förväntar sig att de ska vara förkolnade till döds, trots att han bara varit i ugnen en kort stund, så reser sig Nebukadnessar upp från sin tron. Och så frågar han sina tjänare, men var det inte tre personer som vi nyss slängde i ugnen? Det bekräftar tjänarna. Men då undrar han kungen, varför ser jag fyra som rör sig där inne? Och det berättas om att den fjärde liknar ett gudaväsen. Och så kallar man på Shadrach, Mesach och Abednego att om de nu lever så ska de komma ut i ugnen. Och ut kommer de. Utan brännskador, utan sot, inte det minsta svedda trots den enorma värmen. Alltså är det någonting Shadrach, Mesach och Abednego upplever, så är det ju att människor vänder sig emot dem eller bort från dem, vilket uttryck man nu vill använda. Först får de inte uttrycka sin tro som de vill. Sedan så skvallrar andra på dem. För det tredje döms de till döden för att de inte gör det som kungen säger. Alltså där snackar vi att uppleva sig orättvist och oprovocerat felbehandlad av andra människor. Och jag vet att flera av er sitter just med den erfarenheten. Människor som har vänt sig bort från dig. Kanske vad du tycker var en liten sak har blivit en gigantisk sak. Du har blivit lämnad av den som stod dig närmast. Vänner har svikit. Du har gjort olika val som har lett till att människor byter sidan på gatan när du kommer gående. Det kan handla om pengar, om relationer, om arbete. Det kan också handla om inget särskilt. Alltså tyvärr verkar det vara så att en stor portion av livet innehåller det där. Uppbrott från andra, frivilliga sådana, men också en hel del ofrivilliga som man inte vill ha gjorda och som gör rätt ont. Och en del känner, ja, men det är som att jag blivit kastad av dem som tidigare stod mig nära i en brinnande ugn, och det är både orättvist och orättfärdigt. Och dessvärre är det nog så att har du inte upplevt det än i livet, så är det bara att säga grattis. Och samtidigt är det lika bra att förbereda dig på att förr eller senare så kommer det där hända. Nej, det är varken positiva eller uppmuntrande ord, men lika fullt rimliga. Och jag försöker tänka att när vi hamnar i olika situationer i livet, vill veta hur man ska agera, då tänker jag, ja, men vi kan alltid gå till skriften. Vi kan alltid gå till Bibeln. För är det någonstans som det finns många berättelser att spegla sig i och hämta hjälp ur och kraft ur, så är det just i Bibeln. Och för dig som har fått människor som vänder sig bort från dig, den här berättelsen säger detta. Människor kan vända sig bort. Människor kan kasta dig i ugnen. Människor kan lämna dig. Men det gör inte Gud. Alltså berättelsen om Shadrach, Mesach och Abednego konkretiserar det här på ett väldigt tydligt sätt. Men hör på några andra bibelord som stryker under detta. I Josua 1 så står det så här. Jag ska vara med dig som jag var med Mose, och inte svika dig, inte överge dig. Gud säger det. Jesaja 41 så talar Gud så här. Jag har utvalt dig. Jag förskjuter dig inte. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Eller några av de mest kända orden från Saltaren säger så här. Stiger jag upp till himlen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där. Det är som att Gud liksom bestämt sig för att människor som överges av andra, som mest får se andras ryggar eller som ingen lyssnar på, de lovar han att stå lite extra nära. Okej, att människor kan lämna, men jag, säger Gud, jag gör tvärtom och jag gör mitt allt för att inte lämna dem. anledningen till det, anledningen till att Jesus gör det, att Jesus kan göra det, det är detta. Hör på de här orden hur Paulus formulerar det. Han, Jesus alltså, ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt, antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Alltså Jesus hade precis allt det som hör en Gud till. Det är makt och det är änglar och det är ära och det är liksom rubbet. Men det väljer Jesus bort. Han blir som en människa och så dör han den mest ensamma och onda död man kan dö. Det berättas till och med att några av de som stod honom allra närmast, som varit hans vänner, hans följare under flera år, de övergav eller förnekade honom när han som mest behövde dem, när han led och dog. Och man kan ju tänka så, hallå, är du Guds son så borde väl liksom kunna kravla dig ur den här situationen och slippa det där. Men sanningen är den att Jesus blev ensam, valde att dö på grund av att Gud vände sig till oss för att ge oss sant liv. Alltså vad den kristna tron berättar om Gud, det är att han är den som valde att dö för att vi skulle få slippa. Som valde ensamhet för att vi skulle få gemenskap med Gud. Precis det gestaltas i berättelsen om när Shadrach, Meshach och Abednego slängs i den här fruktansvärda ugnen. Att det är en ängel från Gud som går med dem, som räddar dem när alla andra har övergett dem. Nej, men de slapp inte i stunden undan ugnen. De behövde finnas i hettan, men där och då, när det som tidigare verkar vara det som var nära dem, putta ner dem i en livsfarlig eld, då var Gud själv med dem och räddade dem. Alltså finns det något hopp när människor överger en? När man blir sviken? När man verkligen skulle behöva någon som står vid en sida? Alltså vart vänder man sig då? Hör här. När du är ensam, då finns hoppet att Jesus själv är alldeles nära dig. Han blev ensam för att vi skulle slippa vara det. När människor överger dig och är emot dig, då är Gud själv på din sida. Jesus pratar också en hel del om det här med när människor är emot en och vänder sig bort från en. Och det han säger om detta, det är något helt nytt för de som lyssnar. Han säger saker som ingen har sagt innan. Han har helt nya perspektiv på det här. Och han vet själv om att det här är nya ord för alla som hör. Så här står det i Matteusevangeliet och det är Jesus som säger detta. Ni har hört att det blev sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Du ska älska din nästa, det är ju ord hämtat från det som vi ofta kallar de 10 Guds bud. Och just de orden hade alla hört, alla kände till detta. Och att man skulle hata sin fiende, det var standard. Eller i alla fall inte titta gott mot andra folk. Det var något i princip alla folk gjorde, för det här var på tider då det ingick liksom att folkslag, andra folkslag, det var ens fiender. Men så fortsätter Jesus med något helt annat. Han vände på allting. Istället för att man ska hata sina fiender, ska man be för dem. Till och med älska dem. Och för de som vill en illa, de som vill sätta dit en, ska man också be för. Alltså varför säger Jesus egentligen så? Alltså vad är anledningen till detta? Vad menar han med det? Man kan ju tänka att det är fullständigt ologiskt, fullständigt orimligt det han säger. Jo, för det första så menar Jesus inte att man ska lägga sig platt. Han säger inte att du ska hålla med dina fiender. Eller att du inte ska göra precis det som dina fiender eller de som är emot den vill. Utan fiendeskap verkar något Jesus menar kommer drabba rätt så många av oss. Kanske till och med alla. Jesus säger heller inte att man ska tycka att andra har rätt. Eller man ska inte böja sig för andras åsikter eller vilja. Eller han säger liksom inte att du ska släppa allt ditt eget. Bara för att någon annan har en annan agenda. Utan var dig själv, ha rak rygg. Tro på det du representerar, det du står för. Ja, människor kommer vända sig emot dig. Men håll fast vid att jag är med dig. Jag kommer styrka dig. Att be för och att älska sina fiender. Det betyder inte att man välsignar och står bakom det som alla gör och säger. För det andra så har Jesus en särskild utgångspunkt när han menar att vi ska älska våra fiender och be för våra förföljare. Det är nämligen vid ett annat tillfälle som Jesus uttalar det som är en av de stora grunderna i vad det innebär att följa honom och relatera till Gud. Jesus säger så här: ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och när Jesus talar om ett nytt bud så handlar det inte om ytterligare ett bud som liksom ska läggas till i raden av bud som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Utan när Jesus säger detta så gör han det på ett sätt så att de som lyssnar på honom förstår att nu är det detta budet som gäller. Det är som att alla de andra buden har liksom stoppats ner i en mixer och så blandats samman till ett. Och när man smakar på det så är det detta. Tidigare har det varit många bud som ska ge riktningen för livet. Nu är det ett bud. Och det budet är att ni, att vi ska älska varandra. Okej, Jesus. På vilket sätt tänker du att vi ska älska varandra? Hur vill du att vi ska liksom uttrycka den där kärleken till varandra? Jo, säger Jesus, på samma sätt som jag har älskat er. Och hur var det Jesus gjorde det? Hur älskade Jesus människor? Ja, på ett ställe säger han att om man bär på tunga bördor så ska man komma till honom och han vill ta de tunga bördorna i vårt ställe. Vid andra ställen så förklarar han på olika sätt hur Gud fortsätter älska och ge kärlek till människan. Trots att hon både gick emot det som Gud och hon själv kanske tänkt och önskat. Och så kanske det allra tydligaste sättet där Jesus förklarar hur man älskar någon på samma sätt som honom. Det är när han hänger på korset strax innan han dör. Då tittar Jesus på sina bödlar. På de som har fängslat honom, på de som har misshandlat honom. De som är ansvariga för att han alldeles strax, drygt 30 år ung, ska dra sitt sista andetag. Han tittar på dem och så säger han så här: Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Alltså, Gud, håll dem inte ansvariga för vad de gör mot mig just nu. För de kan liksom inte riktigt förstå vad de gör och tar sig an. Vilka konsekvenser deras handlingar får. Ja, de gör fel. Ja, jag är oskyldigt dömd. Jag får utstå den värsta behandling man kan tänka sig. Jag har blivit förnedrad inför massor av folk. Det finns ingen som kan försvara deras handlingar. Men ändå säger Jesus: visa dem nåd. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Nej, Jesus håller inte med dem. Han uppmuntrar inte deras handlingar. Han får utstå hela mänsklighetens mörker och synd där och då. Ändå är det ord om förlåtelse han uttalar över de som dömer honom och har ihjäl honom. Det är med den kärleken han också vill att vi ska älska andra människor. Jag tänker att det är något av det svåraste som finns. För en del av er som sitter och lyssnar, se just nu framför er ansiktena av era mobbare. Eller så har du orden inom dig som du fått höra om att du är värdelös, att du inte duger, att du ser ut si eller så. Alltså, hur ska man kunna älska dem som Jesus menar att man ska göra? Alltså folk som kanske förstört ens liv, ska man älska dem? Ska jag verkligen lägga mina böner på dem? Först och främst, den ugnen som människor har slängt dig i, där och då så fanns och finns Gud själv med dig. Det kan vara både hetta och eld som känns som det ska bränna dig. Vet då att Gud själv går med dig. Precis som ängeln gjorde med Shadrach, Mesach och Abednego, tog de ut i ugnen mot alla odds, så vill Gud också göra för dig. Men för det andra, och det här är svårt. Alltså allt vad det gäller domar och ord över andra människor och deras agerande, lämna det till Gud. Alltså när vi vill döma, när vi vill kategorisera människors agerande mot oss själva och mot andra, då menar Gud att det är ett ansvar som egentligen är för stort för oss människor. Och att det är någonting vi kan få släppa till honom. Det här är en sak Bibeln betonar på flera olika ställen. Att den yttersta domen över vår värld och över alla människors liv, det är Guds ansvar. Så vi kan få släppa det där med att döma till Gud. Och så kan vi istället att tänka att min uppgift, det är inte att fördöma. Det är inte att förbanna, det är inte att hata. För det är inte heller någonting som jag själv i längden mår bra av. Eller som faktiskt ingen vinner av. Utan det jag kan göra, utan att behöva tänka att andra gör rätt när de går emot mig, det är att jag ber för dem och så väljer jag att inte ta ut den rätt jag kanske rent faktiskt borde ha att ge igen eller trycka till. Det är också att älska. Alltså det är en rejäl utmaning Jesus ger. Den är på gränsen till omöjlig. Men Jesus menar att med hans hjälp och med hans nåd över ditt liv så kan du och jag också närma oss en livshållning som är att älska människor på samma sätt som Jesus älskar oss. Det ligger en nyckel i de där orden som Jesus ber för sina bödlar, som han uttalar över ditt och mitt liv och även över andras liv. Fader, förlåt honom, för han vet inte vad han gör. Fader, förlåt henne, för hon visste inte vad hon gjorde. Ja, vi vet nog inte det, och kanske inte heller andra människor. Därför så vill jag sträcka mig mot det budet som Jesus sammanfattar alla andra bud med. Att älska människor som Jesus älskar dig och mig. Med nåd och med chansen att börja om. Hopp när människor är emot en. Alltså det finns. Det finns väldigt mycket när människor är emot en. Men är det hoppet man vill åt i detta, då tror jag att det är den här vägen man behöver se på det på något sätt. På grund av att Jesus själv är med oss i ugnen vi hamnar i, så finns det hopp. På grund av att när människor är emot oss så tar Jesus över ansvaret att döma och ställa människor till rätta. På grund av det så finns det hopp. Och så istället så vädjar han till oss om att älska människor på samma sätt som han älskar oss. På grund av det finns det hopp. Det är två hoppfulla budskap. Budskap som gör att både du och jag och den här världen faktiskt kan komma ur sådana här situationer med just hopp. Nu ber vi en bön tillsammans. Herre, tack för att du var i ugnen. Genom din ängel klev du in i ugnen. Där det var som hetast, när människor hade förrått Shadrach, Meshach och Abednego, svikit dem, skvallrat på dem, slängt ner dem där, så klev du dit med din egen närvaro. Tack för att så gör du för många människor. Så gör du för oss. Och du ser den som känner att men mig har människor lämnat. Mig har människor svikit. Mig har människor trampat på. Låt dem då veta att himmelens Gud är den som står på en sida just i det läget. Och så ser vi den där enorma utmaningen du ger, Herre, om att vi ska kunna älska människor på samma sätt som du gör. Vi klarar inte det med vår egen kraft. Vi klarar inte det med vår egen förmåga. Men med din nåd och med din kärlek till människor, till oss själva och till den här världen, så kan det gå. Låt oss få bära det hoppet vidare till oss själva och till andra. I Jesu namn. Amen.